Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ni har tidigare hört mig tala om vaccinationsbevisen som en plan B, alltså en möjlighet att införa i den händelse att restriktioner skulle behöva återinföras. Nu är det läget här.
Misstankarna växer nu mot en gripne myndighetschef som tidigare arbetat för Säpo och Försvarsmakten.
Härvan har redan beskrivits som potentiellt omskakande för svensk underrättelsetjänst.
Det är ju många som är otåliga och undrar varför det här drar ut på tiden. Och jag förstår det.
Ett krav som vi ställer här, det är att pensionerna ska höjas.
Historisk uppgörelse mellan Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
Det är oklart om regeringen och polismyndigheten kommer klara av ambitionen att växa med 5000 poliser till 2024.
Sverige närmar sig ett läge där befolkningen kommer att ingå i en av två grupper. De med och de utan vaccinationsbevis. Två personer misstänks för grovt spioneri. De två är bröder och den äldre av dem är hög chef på en statlig myndighet. Partiordförande Magdalena Andersson ber svenska folket om tålamod. Vänsterpartiets ledare fortsätter att pressa Socialdemokraterna. Och Jimmy Åkesson har för första gången fått vara med i en budgetförhandling. Och polisen gör allt för att växa i antal. Men det är svårare gjort än sagt. En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Veckans trio har efternamnen Lidman, Pagrotsky och Wenström. Jag börjar med Wenström. Johan Wenström, doktor i statsvetenskap. Verksam vid IFN, Institutet för näringslivsforskning. Välkommen till veckopanelen.
Tack.
Du brukar placeras på den högra skalan när du driver opinion. Du har skrivit för många, men på senare tid gärna för Svenska Dagbladets kultursidor.
Ja, det stämmer. Sen var andra placerar mig politiskt, det kan inte jag råda över.
Om du gör en egen placering, vad blir det då?
Ja, jag gör ingen egen placering.
Du gör ingen sån helt enkelt?
Nej, det kan jag inte säga att jag gör. Jag tycker att höger-vänster-begreppen överhuvudtaget är ganska överspelade. Min forskning handlar faktiskt om varför de är ointressanta för att förstå det politiska landskapet.
Mm. Lidman som är Klara Lidman, grön läkarstudent har vi kallat dig tidigare. Välkommen tillbaka, Klara Lidman.
Tack så mycket.
Leif Pagrotsky, presentation överflöde säger man ibland om vissa. Du kanske är en sån figur.
Ja, jag gör ingen hemlighet av att jag röstar på Socialdemokraterna.
Nej, jag förstår det. Många år i Finansdepartementet har du jobbat också. Och handelsminister, näringsminister, utbildnings- och kulturminister. Lämnade politiken 2013, varit generalkonsul i New York. Välkommen Leif Pagrotsky.
Tack.
Innan vi går in på statsministerkandidaten Magdalena Andersson och regeringsbildningen tar vi pulsen på några andra nyheter från veckan. Fast i lite kortare form.
Vi bedömer att även vi står inför en ökad smittspridning också här i vårt land.
Genom att införa vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar nu hoppas vi kunna föregå mer långtgående restriktioner.
Ingen ska avstå från att boka biljetter eller gå på evenemang av rädsla att inte vilja sitta nära ovaccinerade personer.
Ja, det var både allvarsamt och hoppfullt när trion Karin Tegmark Wisell, Lena Hallengren och Amanda Lind berättade att vaccinationsbevis kommer att börja användas och som innebär att det gäller friare regler för konserter och sportevenemang om arrangören lovar att kolla att alla i publiken är vaccinerade. Det ska börja gälla från 1 december och handlar alltså till att börja med om evenemang med fler än 100 personer. Men det kan i ett senare skede kommer att påverka också annat i samhället, till exempel de som besöker restauranger och gym. I Sverige är covid-19-läget rätt stabilt, men det kan komma en ökning snart och om det blir en topp är det troligt att det sker i mitten av december, sägs det. Det är ju faktiskt inte långt dit. Hur reagerar panelen på det här? Klara Lidman, blivande läkare.
Jag tycker att det inte är så förvånande. Sist jag var med i panelen kom jag ihåg att veckans citat för mig var It's over från talesperson på SL som pratade om pandemin och sa att nu är corona över. Och att jag sa redan, eller att jag sa den gången och det tänkte väl många att det är nog inte över. Så det är väl inte så förvånande på det sättet. Sen, nu är jag faktiskt osäker på exakt hur det här ska vara utformat. Men jag var i Schweiz nyligen och där har de såna här pass på väldigt många tillställningar. De får komma in på museer och konserter och sådär. Men då så finns det också en möjlighet att man kan istället testa sig. Och så är det giltigt i en viss period. Och det, så tycker jag nog att det borde vara utformat. För att annars så blir det ju ett indirekt vaccintvång, vilket i så fall är liksom ett grundlagsbrott och en mycket större diskussion att ha.
Mm. Johan Wenström, vad säger du om att den delen av befolkningen som inte har vaccinerat sig kommer att få följa strängare regler i olika sammanhang och ibland kanske stängas ute helt?
Ja, jag tycker det är principiellt helt felaktigt. Jag tycker inte att staten i praktiken ska ha tillåtelse att tvinga människor att redovisa sina medicinska journaler för att komma in på en teaterföreställning eller en konsertlokal. Och jag tror att det här är början på en mer långtgående ordning där vi i fler sammanhang kan komma att behöva redovisa då vår medicinska information. Moderaterna har ju idag krävt att vaccinpassen också ska omfatta restauranger till exempel. Moderaterna var ju för inte så länge sedan ett parti för individuell frihet, men har idag deklarerat en annan ståndpunkt.
Men vad säger de? Argumenten för det här är ju att man vill skydda människor från allvarlig sjukdom.
Ja, men var det inte det som vaccinen var till för? Varför är man oroad över att vaccinerade personer ska smittas på ett allvarligt sätt av den lilla grupp i Sverige som fortfarande inte är vaccinerad? Var inte det själva tanken med det breda vaccinprogrammet, att vi inte skulle behöva oroa oss för allvarlig smitta?
Leif Pagrotsky?
Så som det här är utformat så tycker jag det känns ganska odramatiskt. Med ganska mjuka kanter. Jag håller med om att förlängningen kan det här bli allvarliga saker. Men man får se till proportionerna. Jag tycker inte det här motiverar det. Och är det så att det utvecklas till att bli någon sorts övervakningssamhälle av en art som ingen av oss vill ha, då tycker jag vi kan larma då. Det här ser inte jag som någon småstegens tyranni, utan det här är ett steg som i det här läget som är nu känns ganska motiverat. Eller i alla fall det läge som riskerar att bli, eftersom ju bilden nu är att det här är på väg att öka igen. Och att den förhållandevis lugna situation vi har nu är lugnet före någon sorts, om inte storm så i alla fall kuling. Och döma av hur det har gått på en del andra håll. Men jag delar oron för övervakningssamhället. Jag vill inte ha något kalokain eller 1984 i vårt samhälle. Men jag ser inte detta som någonting som skulle paralysera mig från att vidta åtgärder mot pandemin.
Klara?
Ja, och jag tänker att det är, alltså, till exempel idrottsvärlden har ju välkomnat det här förslaget för att de ser det som ett sätt för dem att inte behöva stänga ner, ett sätt att ändå kunna hålla öppet. Men som jag sa förut så tycker jag nog att det är viktigt att det inte ska vara just ett krav på vaccination utan ett krav på att man på något sätt kanske intygar att man inte är smittad. Så att man skulle kunna istället testa sig.
Johan, vad säger du om att Leif tycker att det här är inte liksom det där steget som man behöver vara ängslig för?
Ja, jag tycker nog det är viktigt att väcka kritiska frågor redan när man börjar se järtecken på en demokratiskt tveksam samhällsutveckling. det kan bli mycket svårare att göra det längre fram. Jag är positivt överraskad över att man från kyrkligt håll har markerat tydligt mot att man tycker att det strider mot religionsfriheten att man ska behöva legitimera sig för att komma in på en gudstjänst. Jag tycker det är alldeles utmärkt att flera aktörer nu har väckt en kritisk diskussion om den här typen av åtgärder. Jag tycker Sverige hittills har haft en klok, välavvägd linje i förhållande till andra länder. Nu tycker jag det här tyder på att vi har valt en annan modell.
Leif?
Jag tycker den här debatten som förs och kommer att föras kring det här steget innebär ett vaccin mot överdrifter. Jag tror att ditt argument och andra som framför dem blir som en varning för och som öppnar ögonen på samhället i övrigt och makthavare och andra om riskerna som gör att man blir vaksam mot att sladda in och misstag på de små steg, ett antal små steg som leder åt skogen. Så det är en bra debatt, en viktig debatt och frågan om man ska måste legitimera sig för att komma in på en gudstjänst eller en moské eller en synagoga, det tycker jag är väcker olust hos mig också.
Jag såg siffror igår i Aktuellt på hur många ovaccinerade över 16 år som finns i Sverige. 1,2 miljoner, drygt 12% av hela befolkningen ungefär. Är det inte så allvarligt det? För det är ju jag uppfattar att Anders Tegnell säger att det här med coronavaccinationsbeviset är till för att stärka incitamenten för att fler ska ta vaccinet.
Ja, men tanken med breda vaccinprogrammet det var väl att dels ge de som inte av olika anledningar vaccinerar sig ett skydd därför att det finns då en vaccinerad flock runt omkring dem. Dels att människor ska skyddas från allvarlig smitta genom att vaccinera sig. Men nu så talar socialministern om att människor ska inte behöva känna oro över att sitta bredvid en ovaccinerad person i en teaterlokal.
Och det tror jag var kulturministern tror jag, som sa det.
Nej, det var socialministern som sa det. Och jag tyckte att det var ett väldigt anmärkningsvärt uttalande måste jag säga. Och hur hänger det ihop med den tanken att vaccinprogrammet skulle skydda människor från allvarlig smitta?
Så regeringen och Folkhälsomyndigheten bör tänka om, tycker du?
Ja, det tycker jag verkligen. Dessutom är det anmärkningsvärt att riksdagen tydligen har bemyndigat en övergångsregering att genomföra en sån här pass allvarlig frihetsinskränkning.
De har inte bara bemyndigat, som du själv påpekar, det största oppositionspartiet kräver ju att man går längre och skäller på regeringen som gör otillräckligt, för lite, för sent, för passivt. Och enligt känt mönster.
Ja, och det tycker jag också är anmärkningsvärt givet Moderaternas profil som ett parti för individuell frihet och rättsstat.
Vi lämnar pandemin och viruset. Grovt spioneri är ett allvarligt brott. Just nu sitter två personer frihetsberövade misstänkta för detta brott.
Ännu en man begärs häktad för grovt spioneri kan SVT avslöja. Mannen är bror till en högt uppsatte chef på en myndighet som sedan tidigare suttit häktad och nu är misstänkt för samma brott.
Den första mannen har tidigare arbetat för Säpo och Försvarsmakten och spioneriet ska ha pågått i över 10 år enligt åklagarens häktningsframställan.
Från Aktuellt i torsdags. Idag när vi spelar in veckopanelen har det varit häktningsförhandling och den första mannen då som greps i september och som har suttit häktad tidigare för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Han är nu häktad för grovt spioneri. Han är i 40-årsåldern. Han har haft en hög befattning på en statlig myndighet. Han har ingått i myndighetens ledning och haft ansvar för bland annat säkerhetsfrågor. De flesta medier har kallat honom myndighetschef, men det kan ju intrycket att han är chef över hela myndigheten och det har han inte varit. Däremot har han alltså arbetat nära generaldirektören. Och i veckan greps alltså ännu en person och de båda är bröder. Eftersom det här är hög sekretess på sånt här så vet vi förstås ganska lite om just det här fallet. Men vi kan ju ha i minnet att Säpo flera gånger har kungjort att säkerhetshoten mot Sverige har höjts under de senaste åren. Mest aktiva är Ryssland, Kina och Iran. Vad har ni för reaktion på de här två spinnerimestänkta? Två bröder, grov spinneri. Klara?
Det är ju lite svårt att hitta information om det här.
Precis. Tycker du det?
Ja, det tycker jag. Så det är ju lite svårt, och man vet ju inte så jättemycket. Men Peter Hultqvist sa så här: jag har informerats att Säpo gör såna här gripanden är allvarligt. Jag har inget mer att säga.
Ja.
Och jag tänker att jag säger ungefär som han då.
Ja.
Alltså eller jag har inte informerat i och för sig, så det är ju en skillnad.
Johan, vad är din reaktion på det här?
Ja, jag vill nog vara försiktig med att spekulera. Jag tycker att vi alla ska vara det, vi som är på utsidan. Vi vet ju egentligen inte vad den här mannen som är misstänkt, som arbetar på en myndighet, vad han egentligen har haft för funktion inom försvaret och staten. Det kan ju vara en ny Berling eller Wennerström-historia, men det kan också vara så att det inte är fullt så allvarligt. Men ja, jag tycker det visar att det bör finnas en vaksamhet också i statens inre strukturer. Helt klart, det visar liksom att Sverige är sårbart för den här typen av hot, men jag tycker det är svårt och kanske till och med olämpligt att spekulera i det här enskilda fallet, än så länge.
Veckopanelen som format är ibland ruskigt nära att det blir spekulationer, men man kan spekulera på ett klokt sätt och berätta vad som är spekulationer och sådär. Men enligt åklagaren så har det misstänkta brottet pågått i 10 års tid. Det är ganska länge. Och den först gripne, han som har en hög post i en myndighet och som är omhäktad då, han har enligt Dagens Nyheter inte bara jobbat för Säpo som vi nämnde, utan i den delen av MUST som står för det allra mest hemliga och känsliga, KSI, kontoret för särskild inhämtning. Det är kanske inte så typiskt att en person som grips misstänkt för grovt spioneri själv har varit på en av de mest känsliga positionerna som finns inom svensk underrättelsetjänst.
Förutom Stig Bergling.
Ja, men han var väl inte på KSI eller dess företrädare. Han var på Säpo
och försvaret.
Ja. Han var ju sambandsman mellan Precis. Det militära och det civila hemliga polisen, så att säga. Så att mer centralt än vad Bergling var, går inte att komma i Sverige.
SVTs reporter Susan Ritzén sa i ett nyhetsinslag att spionhärvan är potentiellt omskakande för svensk underrättelsetjänst. Vad tror du ligger bakom det, Leif?
Jag vet inte, men jag vill säga två saker. Det första är det så gott om folk som gissar allt ifrån vad Breivik var för en till alla möjliga saker som så småningom visar sig ha en naturlig förklaring eller visar sig vara tvärtom. Så jag vill inte spekulera det här. Det kan sluta med att de släpps och att de blir frikända och sånt där. Det händer ju ganska ofta i den här typen av fall. Men det är väl ingen hemlighet att det pågår spioneri. Det är väl ganska självklart, och så vitt jag förstår gör också Sverige det. Det var ju några svenskar som åkte fast i St. Petersburg för några år sedan. Och att främmande makt, om de nu vill spionera, att de riktar det mot de mest centrala områdena, det är väl också ganska väntat. Så där tycker jag inte man har anledning att bli så förvånad. Däremot är det ju väldigt sällsynt att det avslöjas. Och man får hoppas att det beror på att det är väldigt sällsynt att det finns. Men jag har en gryende känsla, eller vad säger man, malande känsla av att det upptäcks risken som är låg, inte spionerifrekvensen som är låg. Dessutom, vad vi pratar nu är personer som läser papper och kopierar papper och sånt, ungefär som Philby och de här på 50-talet. Men spioneriet idag går ju till från satelliter och avlyssning. Vi vet ju alla vad Snowden avslöjade. Så att de har personer på plats som kan bli upptäckta för att de kopierar ett hemligt papper när det finns andra vägar och går rätt in i datorerna och hämtar det. Det är kanske lite förvånande om det nu är så här.
Ja, jag tycker också, apropå det du säger, Leif, att det blir väldigt mycket uppmärksamhet när det upptäcks fall av traditionellt spioneri av det här slaget. Men det pågår ju ett vidare spionage och påverkansarbete från främmande makt som är mer synligt egentligen och på vissa sätt kanske mer allvarligt. Kinas försök att påverka opinionen på olika sätt, dess samarbete med universitet och lärosäten, den typen av saker diskuterar vi väldigt sällan. Och det skulle behöva mer uppmärksamhet, tycker jag.
Nu till frågan om Sveriges kommande regering och regeringschef.
Som talmannen har meddelat så har jag fått ytterligare tid för att sondera möjligheten att leda Sveriges regering. Vi kommer att ha en avstämning på fredag och sen kommer jag återrapportera senast på måndag om en knapp vecka. Det är väldigt konstruktiva samtal som vi har och jag är naturligtvis redo att göra eftergifter så att vi kan komma överens. Men naturligtvis bara om det leder till att Sverige också får en regering på plats.
Ja, så här uttryckte sig Socialdemokraternas nya partiledare i tisdags efter att ha mött talmannen. Å ena sidan tar det här ett antal extra dagar. Å andra sidan säger Magdalena Andersson att det är väldigt konstruktiva samtal. Men det ryktas om att det har varit väldigt surt och syrligt mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Leif Pagrotsky, vad är det som kärvar?
Ja, det har jag ingen aning om, men sådana här förhandlingar så bygger det på att var och en vill åstadkomma så mycket som möjligt och ingen vill ge upp innan kaviartuben är utpressad. Och det gör väl att man håller på och man försöker få lite bättre och lite mer. Jag har ju förhandlat mycket med Vänsterpartiet. Jag har ju bara suttit i minoritetsregeringar som har varit beroende av förhandlingar med andra partier. Vi socialdemokrater har aldrig haft några andra regeringar så länge nu levande socialdemokrater har varit aktiva, med undantag av Ingvar Carlsson.
Ja, för han var med 68 när just det, parti 68, fick 50,1%.
Just det. Och det finns de socialdemokrater som var med då som brukar säga att jag har egen majoritet, det är ett helvete. Jag vet inte vad de menar för jag har aldrig upplevt det. Men Vänsterpartiet har ju stark förhandlingsposition, men de har ju också ett bekymmer i det att de har ingen annan rival om väljarna än Socialdemokraterna. Det är från Socialdemokraterna de vill hämta sina nya väljare genom att utmana dem. Och om de blir framgångsrika med detta så är ju risken att de måste ha kommit ett resultat i verkligheten, eftersom det då kan innebära att det blir en borgerlig regering. Då har de åstadkommit att partiet kommer lite bättre ut, de får några fler mandat på Socialdemokraternas bekostnad. Men de krav de vill ha genomföra för att förbättra livet för pensionärer och sjuka och andra försvinner. Så alla partier har målkonflikter i sina förhandlingar. Mm. Och att ställa till kaos och oreda, att vara för att spela över sina kort så att säga, det kan ju vara kontraproduktivt, och det gäller ju regeringen också.
Klara Lidman, varför är det så besvärligt? Vad är det som händer i de där förhandlingsrummen?
Jag tycker Nooshi Dadgostar sa det, hon uttalade sig intressant i Agenda, inte nu i veckan, men veckan före det. Och så pratade hon om att så här, jag tror inte att det finns något annat land i världen där man kan få regeringsmakten av ett parti utan att förhandla med dem. Och det tyckte jag var liksom lite intressant, att jag tänker att Vänsterpartiet har haft en väldigt säregen roll i svensk politik historiskt sett. Att man liksom varit som en del av Socialdemokraterna som har väldigt lite inflytande, men som alltid räknas med vara liksom knapptryckare. Och i det reportaget fanns det också ett litet inklipp av Magdalena Andersson där hon sa så här: ja, men Nooshi Dadgostar har egentligen bara två val. Att rösta på mig som statsminister eller att Ulf Kristersson blir statsminister. Och att man märkte liksom att Nooshi Dadgostar blev så provocerad av det där uttalandet. Att hon sa så här: jaha, men vad har Magdalena Andersson för val då? Hon har inte heller något annat val. Och att jag tycker det är spännande att det är så här, Socialdemokraterna inte riktigt ser Vänsterpartiet som en legitim förhandlingspart. Eller som ett legitimt liksom, motvikt. Det Nooshi också pratar ganska mycket om är att Liberalerna har lämnat bordet och att det också lämnar en helt annan öppning för Vänsterpartiet att få makt och inflytande.
De har tagit den rollen, har de sagt flera gånger. Liberalerna gick ur,
vi in, precis.
Mm. Jag tycker det var fel i det att Socialdemokraterna behandlar Vänsterpartiet på det sättet. De 10 år som jag var med var det inte på det sättet, kan jag lova er. Men vad som handlar om nu är ju att för att få någonting genom riksdagen måste man ha stöd av Centerpartiet.
eftersom det är en stark borgerlig övervikt i Sveriges riksdag och alla beslut fattas i Sveriges riksdag. Inga viktiga beslut fattas i regeringen. Och det är ju Centerpartiet som har skapat det här som Nooshi Dadgostar nu själv på Socialdemokraterna för. Det är klart att hon förstår, men det är inte från Centern hon vill hämta väljare. Hon vill förtala Socialdemokraterna för att få missnöjda Socialdemokrater att rösta på henne istället.
Jag skulle vilja invända lite mot det du säger, Leif. Min uppfattning är att Vänsterpartiet har en enormt svag förhandlingsposition. Nooshi Dadgostar har ju frivilligt avstått från makt genom att begränsa sig till att bara kunna förhandla vänsterut. Jag tyckte det var väldigt intressant i somras när hon höll talet som föregick då att Vänsterpartiet avsatte statsministern, där hon starkt invände mot att vissa partier, man inte kunde förhandla med vissa partier. Hon menade att det var en orimlig princip. Men sen sa hon att men hon aldrig kommer att stödja någon annan regering än en socialdemokratisk regering. Jag tror att hon hade kunnat få en enorm makt. Hon hade kunnat bli kungamakare om hon hade öppnat för att faktiskt stödja en borgerlig regering som ger löften om att avstå från ytterligare marknadsutsättningar, avstår från ytterligare privatiseringar och lovar att städa upp i den marknadsutsatta välfärdssektorn. Det hade kunnat bli oerhört intressant, och Ebba Busch öppnade till och med för detta och sa att hon var villig att komma överens med Vänsterpartiet i utbytet mot deras stöd för en borgerlig regering. Det hade kunnat bli en stor vinst för Dadgostar. Och det hade också legat i linje med vad jag menar i hennes politiska projekt. Inte att vinna väljare från Socialdemokraterna direkt, utan att vinna de väljare som har gått från Socialdemokraterna till Sverigedemokraterna.
Det är en väldigt intressant tanke. Och jag tror det ligger mycket i det. De borgerliga är så angelägna så att de skulle sälja ut sin moster för en sån lösning. Det håller jag med om. Men problemet tror jag är att hennes partimedlemmar och hennes väljare skulle sätta sig på tvären. För de är ju inte socialdemokrater, de har ju valt det här partiet därför att gester och symboler är väldigt viktiga. De föraktar ju oss socialdemokrater för att vi är pragmatiska och tar 2% hit och ett litet steg här och ett litet steg där. De vill ha större och kraftfullare åtgärder. Så problemet för henne, även om hon sakpolitiskt skulle kunna åstadkomma väldigt mycket, så skulle hon inte ha något parti med sig att rösta in henne i riksdagen efter nästa val. Det är vad jag tror.
Jag är inte så säker på det. Jag tror att det hade kunnat leda till en bredare väljarbas för Sverigedemokraterna. Förlåt, för Vänsterpartiet. Där väljare som har gått från vänster till Sverigedemokraterna kan ingå i en sådan väljarbas. Så jag tycker det var ett stort misstag av henne. Och det gör att hon i praktiken har en enormt svag förhandlingsposition idag.
Klara Lidman, vad säger du om Johan Wenströms analys?
Jag har inte riktigt tagit del av den förut.
Nej, den kom nu här.
Ja, precis. Jag är fortfarande lite att jag måste fundera på den, men ja.
Jag tror också att det hade varit faktiskt, om man ska tillåta sig att vara lite normativ här då i veckopanelen. Det hade kanske kunnat vara till gagn för Sverige också med en borgerlig regering som korrigeras, alltså vars excesser kan man säga, korrigeras av å ena sidan Sverigedemokraterna och å andra sidan Vänsterpartiet. Alltså att de mest nyliberala excesserna skulle försvinna på det sättet.
Du menar att borgerliga partier skulle känna att nu tar vi några ytterkantspartier som man brukar kalla det för och hjälper oss att reparera det som blev fel?
De skulle nog inte se det så, men det skulle kunna bli följden i praktiken. Att en borgerlig regering som hålls på kurs kan man säga, alltså stabiliseras liksom, både från höger och från vänster.
Jag tycker man känner igen det här tankegången att man som moderat kan tycka att man får anpassa sig efter vad väljarna finns och göra okonventionella uppgörelser med sina traditionella kärnvärderingar. Vi hade ju nyligen en moderatledare som aldrig nämnde ordet skatt, vilket ju skorrade i själen på de flesta moderatväljare, och som talade väl om offentlig sektor och tyckte det var bra med kollektivavtal och ordning och reda på arbetsmarknaden och annat, och till och med öppnade för att den traditionella invandringsfientliga syn som svenska högerpartiet Moderaterna har haft i 100 år plötsligt blev precis tvärtom. Reinfeldt lyckades ju med det så länge han vann och var framgångsrik. Men nu är ju hans namn ett skällsord bland moderater. Och rank and file ändrade sig inte. De lät sig inte mutas av framgångarna, utan så fort han avgick så var det tillbaka till det gamla med besked. Så din spännande tanke kanske inte bara skulle ha ett problem som jag trodde i Vänsterpartiet. Det skulle kanske också leda till revolt hos Moderaterna.
Fast jag håller inte
däremot,
med dig om
däremot tror jag att det här du säger om Sverigedemokraterna, att många av de missnöjesväljare som har sökt sig dit mycket väl kan gå till andra kanten. Det har vi ju sett i USA, hur folk gått växla mellan Bernie Sanders och Trump. Och mellan en svart presidentkandidat som Obama och Trump, som verkligen inte, som var Obamas fiende nummer ett med den här Bursar-kampanjen och allt det där.
Ja, jag tror att Sverigedemokraterna får, så att säga, ur deras synvinkel akta sig lite för att integrera sig för mycket i då högerblocket inom citattecken, för att det kan, tror jag, skrämma bort en del väljare som har kommit till dem från socialdemokratiskt håll eller till och med från Vänsterpartiet. De är inte intresserade av en nyliberal politik. De är inte intresserade av att Sverigedemokraterna ska försvara marknadsutsättningen av skolan exempelvis.
Hörrni, förutom att Vänsterpartiet har krävt höjda pensioner, att det ska ingå en uppgörelse med Magdalena Andersson, så vill också Nooshi Dadgostar ha tydliga spelregler för samarbetet framöver. Det var kanske det som låg bakom när hon sa så här till SVT i tisdags.
En överenskommelse kommer behöva landa i ett avtal som vi får titta på i sin helhet. Och en del i det är ju att vi skapar en stabilitet. Alltså att vi har en regering som respekterar underlaget och ser till att det finns en respekt för alla de partier som finns i det underlaget. Och jag är helt övertygad om att vi kan komma fram till ett bra resultat där.
Johan Wenström, vad bedömer du att Nooshi Dadgostar avser när hon talar om stabilitet och respekt för underlaget till en kommande regering?
Ja, det låter som att hon vill ha något slags skrivet avtal påminnande om januariöverenskommelsen som klargör att Vänsterpartiet är en erkänd del av det socialdemokratiska regeringsunderlaget.
Har det med självkänsla och självrespekt att göra det här, eller finns det något politiskt konkret skäl att efterfråga en sån sak?
Jag tror att det mycket är en sorts hämnd på socialdemokratin för hur Vänsterpartiet har behandlats under den senaste
mandatperioden. Tycker du själv att det liksom har varit långt över gränsen? Det låter som att du tycker det.
Ja, jag tycker att det har varit väldigt konstigt naturligtvis att man har lutat sig och använt röster från ett parti vars existens man inte vill erkänna riktigt och låtsas om. Men det är ju framförallt kanske Centerpartiet som har stått för den märkligheten. Socialdemokraterna har ju varit tvungna att anpassa sig till Centerpartiets nycker.
Klara, vad hörde du om det fanns något liksom mellan raderna då från Dadgostar?
Ja, alltså, ja, men kanske att det stämmer det som du var inne på, Johan, absolut. Men också att det handlar om positionering inför valet. Att det är så här kan vi inte ha det en gång till. Och att de vill förebygga det eller få någonting på plats som skulle kunna visa för sina egna väljare och också ha liksom förhandlat klart redan nu så att det på ett naturligt sätt skulle fortsätta även efter valet.
Idag fredag när vi spelar in veckopanelen så ska det alltså ske en avstämning hos talmannen, men frågan är om Andreas Norlén eller Magdalena Andersson kommer säga någonting i det här skedet eller om det blir först på måndag. Hur som helst så blir det nog ännu en helg utan ledighet för Socialdemokraternas partiledare. När hon mötte pressen i tisdags så gjorde hon ett särskilt påpekande som hon sa var riktat direkt till svenska folket.
Avslutningsvis så vill jag vända mig direkt till svenska folket. Det är ju många som är otåliga och undrar varför det här drar ut på tiden. Och jag förstår det. Men mitt besked till alla dem är att vi är nu många som jobbar för att ta sin del av ansvaret så att Sverige ska kunna få en handlingskraftig regering. Och jag kommer göra min del av jobbet för att det också ska vara möjligt.
Vad var det som var viktigt med det här speciella budskapet till folket?
Att vi ska ha förtroende för henne är väl det hon önskar. Kanske bygga en personlig relation till folket redan
nu. Det lät så allvarsamt när hon sa att jag har ett budskap direkt. Nu vänder jag mig direkt till svenska folket och tänkte jag, nu har det hänt någonting. Nu är det någonting som jag aldrig någonsin har varit med om tidigare. Vad ska komma nu? Och så kom Ja, vad var det som kom, Johan?
Ja, det är väl ett försök att sätta press på framförallt Vänsterpartiet att komma i mål med förhandlingarna. Men jag tycker att det är ett ganska udda uttalande givet att det ytterst är Socialdemokraterna som har ställt till med den här situationen genom att det statsminister frivilligt har avgått.
Leif, vad menade Andersson med detta?
Ja, tiden är ju alltid ett element i en förhandling. Någon part har mer intresse av att det ska gå snabbt och en annan kan spela med tiden. Men jag tror att det finns en annan.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
En aspekt. Folk gillar, alltså vi har varje dag flåsande nyhetsreportrar som berättar vad som har hänt. Ofta har det hänt ingenting och det de då berättar låter som petitesser som de förstorar upp för att det ska framstå som att de har skäl för att ägna en arbetsdag åt att bevaka någonting. Det ger bilden hos allmänheten av tjafs och att man spelar för spelets skull och att det är politik när det är som sämst och att det inte är på riktigt utan det är rävspel och tjuvarackarspel och folk bara bråkar för bråkets egen skull istället för att gå framåt. Jag tror att det är den inställningen hon vill balansera genom att säga att det här kommer att ta tid. Det är ingen idé att vänta att det här ska gå vilken eftermiddag som helst. Vi har många stora och viktiga frågor som handlar om Sveriges framtid och det får ta den tid det tar för att det ska bli ett bra resultat. Det skulle jag hålla som det naturliga. Och vem som har mest behov av att det går fort, det kan jag faktiskt inte riktigt se i det här fallet. Men om hon säger så här så är det väl att hon vill markera att hon sitter inte i hörnet och har bråttom. Hon kan vänta ut Vänsterpartiet. Men jag får också säga den angränsande debatten som var för ett stund sedan om det här är ju en trepartsförhandling. Vänsterpartiet säger att man ska respektera underlaget. Men hon menar att man ska respektera Vänsterpartiet genom att sparka ut Centerpartiet. Det är ju en del av regeringsunderlaget som hennes krav innebär att man inte respekterar. Och Magdalena Andersson har ju nu att hantera att hitta en kreativ formel som gör båda nöjda.
Och det är inte lätt eftersom de utesluter varandra. Det finns ett parti till som heter Miljöpartiet som nästan inte omnämns.
De har inte ställt ultimatum på det sätt som både Vänsterpartiet och Centerpartiet gör.
Klara, det är ditt parti.
Och de deltar ju i förhandlingen och påverkar den, men med resultat, med frågor om resultat, inte den här symbolfrågan. Vi pratar inte med den andra, eller vi måste prata med den som inte vill prata med oss.
Precis, det är ju såklart att man borde säga att man ska förhandla med regeringen, inte man ska förhandla med Socialdemokraterna. Man ska förhandla med båda partierna i regeringen.
Men är MP med i det som pågår nu?
Ja, det är för, antar jag.
Ja, men det är ju man hör ju ingenting om det. Det är ju inte någon som stiger fram så här kört eller så här bra går det, utan det är ju ett av regeringspartierna.
Jag tycker det är faktiskt intressant att Magdalena Andersson har redan signalerat att hon avser bilda regering med Miljöpartiet. Hon fick ju den frågan och sa att jag utgår från att det blir så. Jag trodde faktiskt att hon skulle haka av Miljöpartiet när hon skulle bilda sin egen regering. Jag tror att det hade varit mer logiskt och mer i linje med det politiska projekt som jag uppfattar att hon försöker bedriva.
Nu över till veckans stora budgetnyhet.
Vi visar att vi har en kraftfull opposition som vill någonting.
Ja, men framförallt handlar det om att vi ger ju regeringen ett ordentligt budgetalternativ.
När vi har förhandlat ihop oss nu så är det är inte en fullskalig budget, men det är en betydligt större budgetreservation än vad många kanske har förväntat sig.
Vi har fått in saker i den här budgeten som är väldigt viktiga för oss, både när det gäller migrationspolitiken, rättspolitiken, landsbygdsfrågorna. Men vi har också sett till så att försämringar i A-kassan till exempel inte kommer på plats, och det är vi också väldigt nöjda med.
Tre partier har kommit överens om ett motförslag till regeringens budget. Sänkt skatt på bensin och diesel, nytt jobbskatteavdrag, slopad familjevecka, vissa skärpningar av migrationspolitiken. Och det som väcker mest uppseende är förstås att Sverigedemokraterna har fått vara med och förhandla. Ni hörde här Bors, Svantesson och Åkesson från Aktuellt i veckan. Johan Wenström, är SDs tid som pariaparti över?
Det tror jag inte, för att de är ju på sätt och vis inbjudna i den här högeralliansen med armbågen. Varken Moderaterna eller Kristdemokraterna vill ju egentligen vara i allians med Sverigedemokraterna. De vill ju helst vara i allians med den gamla alliansen, där Centern är en integrerad och uppskattad del.
Men varför blev det så här då?
Ja, de har ju inget val eftersom Centern har lämnat den konstellationen. Så om man vill ha ett maktskifte i Sverige, då måste man stödja sig på Sverigedemokraterna. Men det finns ju egentligen väldigt lite ideologisk samsyn mellan de här tre partierna, M, KD och SD. SD är egentligen ett parti som befinner sig på en annan planet ideologiskt än de andra två partierna. Så det är ett resonemangsäktenskap, skulle jag säga. Men däremot så visar ju den här budgeten nu att de här tre partierna trädde fram som ett samlat regeringsalternativ. Och det är ju nytt. Och det strategiskt sett borde det ha skett mycket tidigare.
Klara Lidman, hur beskriver du profilen på den här budgetreservationen som de här tre partierna kom med?
Jag tänker på en bok som Martin Eksat har skrivit, som är tidigare skolchef i Sölvesborg, där SD styr med några andra partier. Och då så sa han om deras, eller han skrev i en bok då, ironiskt om deras politiska program, att han kallade det för "Så ska tiden stannas". Och så tänker jag lite om den här budgeten.
Kan du utveckla att du kom fram till det?
Ja, men väldigt mycket det här med sänkt bensinskatt, till exempel. Att det känns väldigt, väldigt urtiden. Och egentligen bara att det är så stor del av Sverigedemokraternas hela politiska plattform och ideologi. Att man längtar tillbaka till ett Sverige, ett folkhem som försvann, skriver de i en av sina vallåtar. Att det är väl det som de längtar efter allra mest. Åka tillbaka till 50-talet.
Vad såg du, Leif Pagrotsky, i det här budgetalternativet?
Ja, det är ju fototillfället som är det viktiga här. Att de uppträder tillsammans som ett gemensamt block. Och jag påminner mig förra gången det hände något sånt motsvarande fototillfälle. Det var när de tre borgerliga partierna ställde upp för en gemensam bild framför en trädstam på Djurgården på 70-talet. Som blev början till röstöverströmningen från Centerpartiet och Moderaterna. När Centern var 24% och Moderaterna 9, nu är det tvärtom.
Var det här alltså före valet 76 det här?
Ja, just det.
Det var alltså Torbjörn Fälldin och Per Ahlmark och Gösta Bohman på den bilden?
Ja, du vet, Centerpartiet ville ju aldrig synas i ett samarbete med gamla Högerpartiet och Moderaterna.
Det var en hög tröskel.
Hedlund som då var ledare för Bondeförbundet och Centerpartiet när de hade bytt namn. Min bild är att han var ju rädd att om han blir sedd kramas med Högerpartiet, så försvinner bommen vid bron över till högern. Det var hans sätt att hålla ett avstånd som skyddade hans väljare från att frestas gå över till rivalen om de väljarna. Han ville ju inte ha Torbjörn Fälldin som efterträdare, för de delade inte åsikt i just den här frågan. Fälldin blev efterträdare, han tog det här steget, omfamnade Moderaterna som de då hette på hans tid, och det ledde då till att ledartröjan i det borgerliga blocket flyttade från Centern till Moderaterna. Och som sagt, de gick från 25% som de hade när den här bilden togs till någonstans under 10 idag, och Moderaterna är precis tvärtom. Det tycker jag är en intressant historisk lärdom.
Avslutningsvis, vi vet inte hur det går med statsministerfrågan, men om Magdalena Andersson säger på måndag att ja, nu är jag klar, jag har ett alternativ, då kan det alltså bli omröstning i riksdagen på onsdag efter bordläggningar i kammaren. Och samma dag så ska det vara budgetomröstning i Sverige. Vad tror ni om, vad kommer sannolikt hända på onsdag, och hur dramatiskt kan det bli?
Man går väl inte till, man säger väl inte att man är klar om man inte är klar. Och är man klar så har man både Centerpartiet, Vänsterpartiet med sig bakom regeringens förslag och budgeten, om man väl klarat positionerna i utskottet.
Men alltså om man inte är klar med det som har att göra med statsministeromröstningen, och budgetomröstning blir det ju ändå, jag förstår, den blir inte skjuten av det skälet. Vad kan då uppstå?
Budgeten förhandlades ju i september, augusti-september.
Ja, men Centerpartiet har inte slagit fast vad man ska göra.
Det ser ju ut som att regeringens budget kommer att bli reservationen, och att MKDSD-budgeten kommer att vara huvudförslaget från finansutskottet. Och det har väl aldrig hänt tidigare. Det är en enormt intressant utveckling. Och det är ju fortfarande högst oklart om regeringen då har rösterna för sin egen budget. Det kan ju mycket väl bli så att Magdalena Andersson väljs till statsminister, men omedelbart förlorar sin budgetomröstning. Och då hamnar ju hon i ett mycket intressant läge. Ska hon då regera på vad som Socialdemokraterna rimligen borde beskriva som en SD-budget? Eller ska hon ta konsekvenserna av det och avgå då direkt? Eller hur kommer det att bli?
Jag tycker det känns osannolikt att hon skulle avsluta en förhandling om regeringsbildning utan att budgetfrågan är löst. Det måste vi ingå i.
Ja, men Centern har ju beskrivit det som två helt olika processer. Det är kanske bara ett spel för gallerierna, men det är vad de har sagt.
Ja, men Magdalena Andersson kan ju knyta ihop de här två processerna.
Jag tycker ändå det känns väldigt osannolikt att den borgerliga budgeten skulle gå igenom.
Det har hänt förut.
Jo, det har hänt förut. Men att mandaten finns och intresset finns för att regeringens budget ska gå igenom. Och att jag tänker att de kommer snå ihop det.
Och hur det går kommer vi att analysera i nästa veckas panel. Men förutom den rafflande statsministerprocessen så har Liberalerna kongress den här helgen. Landsmöte som partiet av någon anledning vill kalla kongressen. Och när det gäller partisympatisiffror så har L nyligen rest sig från 2,4% till 2,9%. Är det här början på en trend som gör att partiet håller sig kvar i riksdagen efter valet och kommer ha inflytande på en kommande regering? Bedöm, tack.
Ja, det känns osannolikt trots allt att Liberalerna skulle förlora sin riksdagsplats. Det borde finnas 4% som ändå är villiga och men motvilligt att rösta på Liberalerna. Däremot så tror jag inte att de kommer bli större än så.
Mm. Men kan partiet hålla sams?
Nej, det har de aldrig. Men min tro är att det finns en grupp allmänborgerliga väljare som flyter omkring och som lägger sig rösta. De tycker att de gör taktiskt mest nytta. Jag såg någon siffra att 40% av de som röstade på KD i förra valet egentligen har ett annat borgerligt parti som bästa parti. Och det finns ju en gräns för hur många de kan vara och hur många partier de kan stödja.
Mm.
Och är de så långt ifrån som 2,4%?
2,9 är det nu.
Ja, den skillnaden är väl knappt.
Den tror jag man, om man är liberal just nu, så tror jag man klamrar sig fast.
Men man får tänka på en aspekt till. Om moderata stödröstare ska hjälpa både KD och Liberalerna, ja, då är det ju inte alls osannolikt att Sverigedemokraterna blir största borgerliga parti. Och det tror jag inte de har tagit med i kalkylen. För då hamnar vi i lustiga situationer när det gäller turordningen i riksdagens omröstningar. Och tänk bara prestigen i att det är Sverigedemokraterna som har första king på replikskiften i riksdagen. Talar som första oppositionstalare efter statsministern. Och jag har svårt att tro att det blir så, och därför tror jag att Liberalerna åker ut.
Och det är två tidningskommentarer som jag har sett om Liberalerna nu idag. Nättidningen Bulletins Per Gudmundsson skriver i en ledare att Liberalerna ligger som ett skadat djur vid vägkanten. Katalys utredare Kalle Sundin skriver i Expressen att Nyamko Sabuni måste göra många eftergifter för att kvalificera sig i det nya råkonservativa blocket. Och nu kommer det här. Liberalerna är en liten guppyfisk i ett akvarium fyllt av pirajor. skriver Kalle Sundin på Expressen Debatt. Ja, det...
Får jag bara säga någonting om den här föreställningen om ett råkonservativt block? Alltså, det finns inget konservativt block. Det finns ett konservativt parti och 2-3 liberala partier som ingår i en maktkartell. De delar väldigt lite ideologiskt.
Det konservativa är Kristdemokraterna?
Nej, det är Sverigedemokraterna. Kristdemokraterna är mer av ett liberalt parti än ett konservativt parti. Absolut.
Ja, den här exegetiken är inte jag med inne. Men de uppträder som ett block. De röstar ihop, de pratar ihop sig inför omröstningarna. De ställer upp gemensamma fotografier och är nu bästa kompisar som skrattar i kamerorna tillsammans. Det räcker för mig för att se dem som ett politiskt block i den verklighet där riksdagen lägger rum och där besluten fattas.
Ja, det är absolut ett block, men det är missvisande att tala om ett konservativt block. Dessutom är ju det en term som Sverigedemokraterna gärna använder.
Socialkonservativt vill de betona då för mesta.
Ja, men det är ju de och journalisterna som använder begreppet konservativt block.
Mm. Jag tänker att liberalerna, de kommer troligen sitta kvar med hjälp av moderata stödröster. Men för att kunna göra det måste de vara otroligt tydliga med att de har koll på sin... Liksom, att de har piskat in sin riksdagsgrupp, att de har piskat in sin partistyrelse, att det finns liksom... två olika grupper som de försöker rikta sin kommunikation mot. Och jag tror att det är därför de också blir så otydliga. Att när de försöker rikta sin kommunikation mot sina egna medlemmar, då handlar det väldigt mycket om röda linjer mot Sverigedemokraterna. Vi ska ha röda linjen här, vi ska ha den här röda linjen, den här röda linjen. Men för att få de här stödrösterna, då måste de vara tydliga med att de verkligen kan förhandla. Och också ge sig. Så jag kollade på Nyamko Sabuni i 30 minuter. Och det är ju... Jag känner ingen avund för hennes situation. Alltså, gud vad svårt att ha sån double speak. Att man ska liksom försöka säga två motstridiga saker samtidigt.
Hon har ju bränt sina förhandlingskort. Hon har bränt sina skepp bakåt. Hon kan inte göra upp åt höger. Och om hon gör upp åt höger, ja, vem är hon då? Det är ju lik. Om de andra spelar hårt och säger du har inga alternativ, antingen går du med oss eller också går du under. Då har de ingen profilering. Då har de ingenting som lockar väljare till dem jämfört med någon annan.
Förutom alltså, stödröster då? Det har de ju kanske.
Ja, möjligen. Men stödrösterna, ska de rösta på ett parti som dagen efter kan byta åsikt igen? Hur stabilt kan de räkna? Det är de verkligt inbitna sossehatarna som vill ha regeringsskiftet varje pris och beredd att rösta på vilket parti som helst. Ska de då rösta på ett parti som byter partiledare och åsikt som de byter skjorta? Nej, det är inte trovärdigt vad jag tror.
Apropå 30 minuter så var Jimmy Åkesson gäst där i onsdags. Och då berättade han för en till synes oförberedd Anders Holmberg att den sedan åratal omtalade vitboken om partiets förflutna ska bli verklighet. Jimmy Åkesson har hittat en forskare som ställer upp.
Jag var inte där. Jag har bara läst våra värsta motståndares historieskrivning. Det ska bli väldigt intressant nu när vi äntligen kan få en vitbok på plats. Att se hur det faktiskt förhöll sig. Vi håller på att kontraktera en person som ska hantera detta åt oss på ett objektivt och integritetsfyllt sätt så att det blir så bra som möjligt.
Hur tror ni att det politiska Sverige kommer att ta emot beskedet, Klara, om vem som ska göra det här jobbet? För den forskaren har ännu inte trätt fram och säger jag tar uppgiften.
Ja... Det är väl bra. Alltså, det kommer säkert granskas just vem det blir. Att det är en person som verkligen är så där objektiv och oberoende och så där. Men ja, frågan är lite grann om så här, varje gång som folk blir påminda om Sverigedemokraternas förflutna, att det kanske är dåligt för dem. Så eventuellt kanske ett kortsiktigt negativt men långsiktigt positivt. För att om de på något sätt kan få det att framstå som någon typ av katarsis och nystart. Men att
få det ur världen menar du på något vis?
Ja, jag tänker att det är det som är deras ambition. Men att varje gång folk tänker på det tänker jag att det är dåligt för dem.
Johan, vad säger du som statsvetare? Det är väl,
ja,
det är säkert en statsvetare eller historiker som får uppdraget, va?
Ja, man vet ju inte om det är en forskare överhuvudtaget. Åkesson sa väl bara en person?
Nej, han sa forskare vid ett tillfälle.
Ja, okej. Men det som jag reagerar särskilt på det är att han säger att vi har kontrakterat någon. Ska partiet då betala den här forskaren?
Vi finansierar, sa han, men vi styr inte.
Det är naturligtvis olämpligt att en forskare får betalt av den aktör som forskaren ska granska och utreda och beforska. Dessutom har jag sett att Åkesson har uttryckt förhoppningar om att detta ska vara klart till valet, det vill säga mindre än ett år. Och det tycker jag också väcker tvivel kring hur djupgående den här granskningen kan bli. Vi får väl se, men jag tycker att det han har sagt hittills väcker tvivel, som sagt, hos mig i alla fall.
Leif?
Det konstiga är ju att han säger att han har kontrakterat, det är klart. Han kan inte säga vem det är, han vill inte säga vem det är.
Så han inte håller på att kontraktera, men nu ska jag märka ord här.
Ja, men han lägger en nyhet på bordet som han inte vill fullfölja rakt ut. Och Agenda låter honom glida ur det greppet. Det har de inte gjort med någon annan partiledare. Det där är en plantering på egna villkor som en rutinerad journalist normalt, även om det är en överraskning, har instinkter för att skjuta ner.
När säger Agenda menar du 30 minuter, va?
Ja, det kanske det var.
Mm. Så du tycker du alltså att det saknades frågor till Åkesson?
Ja, alla pratar ju om det här nu som en nyhet, som en stor, medan det, ja, jag tycker det känns, ja, det är något lurt med det här. Jag drar mig till minnes att Centerpartiet gjorde ju någonting liknande för några år sedan som handlade om mycket mindre saker. Att det var ett antal saker i Centers partiprogram på 30-talet som var antisemitiska och som handlade om bevara nordiska folkstammen och såna här saker. Och det var en stor sak när detta sjösattes och visade god vilja från Centerledningen. Lite oträngt mål får man nästan säga, som såg sympatiskt ut. Sen när det kom fram, det var liksom bara försvunnit. Det fanns ingenting och jag känner knappt någon som har läst den.
Ja, det var ju Anders Björnsson som skrev
just
den här
boken. Jag har läst den själv och jag tycker att det var, tog inte riktigt upp de frågor som jag hade väntat mig skulle lösas. Och så där. Det var rätt ursäktande. Det är ju en erkänd och icke-centerbunden forskare eller författare, historiker som hade skrivit. Men det kom liksom inget av det, va?
Vi på Kvartal är glada för att så många går in med bidrag efter förmåga för att finansiera vårt mediehus. Nästa år är det ju valår och vi tror förstås att det är bra för Sverige och för vår demokrati om också vi på Kvartal kan spela en roll för att ha välinformerade medborgare inför valet. Så tack till er som stöder oss. Vi hoppas att ni blir ännu fler. Och idén att uppmuntra människor att tänka själva visar sig gå hem hos rätt många.
Trots det ökade behovet av poliser så står nästan hälften av de drygt 1020 platserna på landets polisutbildningar tomma inför terminstarten i januari.
Vi har ju hela tiden sagt att det är en utmaning att växa så här mycket och så här mycket på så kort tid.
I nuläget har det tillkommit 1300 poliser och utvecklingen går trögt i framförallt polisregion Stockholm där antalet poliser minskat med nästan 150 stycken sedan årsskiftet.
Ja, Ekots Simon Andrén rapporterade om trögheten i expansionen av polisen och polisens nationella tillväxtsamordnare Mattias Deike talade om hur utmanande det är att få fram fler poliser på kort tid. Att Sverige ska få ett rejält tillskott av poliser har varit ett av regeringens huvudbudskap i flera år när det gäller gängvåld och annan grov brottslighet. Men det senaste året har alltså poliserna i polisregion Stockholm blivit färre, som Ekot rapporterade. Klara Lidman, kommer målet om 5 000 fler poliser i landet om 3 år att bli verklighet? Alltså det är 5 000 fler jämfört med 2016, men målet är om 3 år.
Det tror jag inte.
Varför tror du inte det?
För att varje gång jag har hört nyheter om det här så säger de att de har jättesvårt att fylla platserna och att alla går i pension och slutar. Så det låter ju väldigt svårt för dem.
Vad säger Johan Wenström?
Ja, nej, jag tror inte heller man kommer uppnå det här målet och jag tror att man hanterar den här problematiken fel. Man kan dra en parallell till lärar vårdyrket som också har en stor brist och där man hela tiden både på kommunal och statlig nivå genomför olika lönesatsningar för att locka fler. Och det är samma sak inom polisen, att både regering och opposition skjuter till pengar till polislöner. Men det är inte där skon klämmer, tror jag, utan det är att läraryrket och polisyrket och dess utbildningar har förvandlats på ett sätt som gör att yrkena är mindre attraktiva än de var tidigare. Alltså poliser, precis som lärare, är idag instängda i massa byråkrati och new public management-metoder. Man tar bort mycket av det som är unikt och specifikt för polisyrket. Till exempel, så vet jag förstår i alla fall, de olika liksom, de klassiska polisgraderna ersätts av liksom näringslivsorienterade chefstitlar, och polisutbildningen tycks handla om få en mer teoretisk inriktning som inte handlar om det handfasta polisarbetet, precis som lärarutbildningen. Och jag tror det är snarare där problemet ligger, att man, poliserna får inte riktigt vara poliser då, i klassisk mening.
Låt poliserna vara poliser.
Jag tror det är där lösningen finns.
Leif Bagrotsky, vad säger du om det här?
Jag har inte gått igenom siffrorna, men det låter väl som att det är en svår uppgift. Jag tror att det viktigaste med nu är ju att det är väldigt, väldigt stark arbetsmarknad. Unga människor har många alternativ att välja på. Många arbetsgivare rycker i dem, och inte minst gäller det i norr. Där vi hörde ett inslag på något radioprogram om det var ett sånt sug från alla de här som nu växer. De betalar oerhört bra, det är spännande vid fronten och teknikutvecklingen. Där är det många att konkurrera om de ungdomar som nu ska välja framtid. Och jag tror att och det gäller ingenjörer, det gäller IT, det gäller lärare, det gäller sjuksköterskor, det gäller specialistsjuksköterskor. Det kanske är så att vi har en brist på befolkning i Sverige. Det räcker inte till alla yrken vi vill bemanna.
Jag tror också att poliskåren kan vara... Alltså det finns, såvitt jag förstår, ett problem att många slutar och lämnar yrket också som bidrar till bristen. Jag tror att poliskåren i Sverige är ganska demoraliserad. Och att de känner att de inte riktigt har politisk uppbackning för att ta tag i den allvarliga kriminaliteten.
Har du något belägg för det?
Det är en hypotes, en spekulation.
Han som ska samordna tillväxten, som vi hörde, Mattias Steike, han använder ordet utmanande, som ju är väldigt populärt, och det betyder ofta att det är problem, minst sagt, eller till och med kanske inte går.
Mm. Men bara för vi har ju till exempel haft det här polisupproret i somras, efter det här polismordet.
Vi hade polisuppror också när man omorganiserade polisen, gjorde en gemensam nationell organisation och inte 24 länsorganisationer. Vi har starka fackföreningar som alltid artikulerar allt missnöje som alla fackliga organisationer är till för att artikulera och som har direkt access i media. Frågan är ju inte om det finns missnöje, frågan är om det är värre än förut.
Sverige har bland de lägsta polistätheterna i Europa, cirka 200 poliser per 100 000 invånare. De flesta länder i vår omvärld har mellan 300 och 400 poliser. Tyskland till exempel har 300 poliser per 100 000 invånare. Med tanke på att kampen mot kriminaliteten i allmänhet i Sverige och de våldsamma gängen i synnerhet lär bli en stor fråga i valrörelsen, går det att fortsätta hävda att regeringen kommer att kunna infria sina löften om det här?
Det viktiga är ju att de utökar polisutbildningen. De gör det möjligt att öka om de... Det här målsättningen är ju en svår sak. Jag har inte sett siffrorna.
Men nästan hälften av de platserna står tomma. Så att...
Det är 2 månader kvar, va? Så att det är november nu och det är januari det handlar om. Så det kanske blir så. Du upprepar de här siffrorna hela tiden som om du har en test du nu vill driva i mål. Men man har utökat polisutbildningen dramatiskt. Vi pratade för en stund sedan om Moderaternas sätt att svika sina kärnväljares grundvärderingar genom att signalera till övriga befolkningen att det var ett nytt parti som inte pratar om skatt, som inte pratar om att avveckla kollektivavtal och arbetsrätt. På samma sätt var det ju en profilfråga för Anders Borg att skära ner på polis och militär. Han gjorde sig av med sin försvarsminister under dramatiska former, och på samma sätt så krympte polisutbildningen ganska dramatiskt. Nu bygger man nya polisskolor, man utvidgar utbildningen på nya orter och utvidgar också på de befintliga orterna. Det är en enormt kraftig signaleffekt, en enormt kraftig viljeyttring. Men man kan inte kommendera människor att välja det yrket, och det tar tid
att få det här på plats.
Jag visar inte det här att en del saker som vi önskar i samhällsutvecklingen går inte att bestämma med en kran som man fattar beslut om?
Det är väl ganska självklart. Det är ingen central planering av arbetsmarknaden. Men vi har ju precis samma problem när det gäller specialistsjuksköterskor, barnmorskor.
Nu är vi inne på slutvarvet och det är dags för er att utse veckans person eller veckans ord. Det vet jag ingenting om vad som kommer. Det är spännande. Johan Wenström, debutant idag. Kan du tänka dig att komma med din nominering?
Ja, jag har sökt mig utanför landets gränser. Och för mig är inte bara veckans person utan varje veckans person. Det är en amerikansk journalist som heter Barry Weiss som har lanserat en ny podcast som heter Honestly. Hon hoppade av från New York Times under ganska uppmärksammade former.
Ja,
just det. Och har nu startat en ny satsning, podcastsatsning, där de mest intressanta, några av de mest intressanta samtalen i västvärlden pågår. Hon tycker jag visar hur bra nyskapande journalistik kan se ut. Och där man verkligen lär sig någonting, en inspiration för kvartal kanske, hur bra ni redan än är.
Men på vilket sätt är hon annorlunda än, ska vi säga, medeljournalisten som du, eftersom du tycker att hon höjer sig över den?
Ja, jag längden. Tycker det som är speciellt och utmärkande det är att dels tar hon upp ämnen som inte riktigt diskuteras i andra medier lika omsorgsfullt. Sådär. Jag tycker att det är hört den bästa lyssningen just nu. Så att, inte bara denna vecka.
Och hennes namn är alltså?
Barry Weiss.
Barry Weiss. Leif Pagrotsky, nu är det din tur.
Jag hade ju tänkt att din fråga var en fråga om aktualitet den här veckan. Och inte största allmänhet och Jesus eller Karl Marx eller någonting. Men,
det får gärna vara i nutiden.
Ja, det som överraskade mig var att Bengt Westerberg gick ut så att han ska inte rösta på Folkpartiet eller på Liberalerna. Alltså, tänk tanken att Ingvar Carlsson skulle gå ut och säga att ja, jag har varit ledare för det här partiet i 10 år, men nu har jag fått nog. Det skulle vara en otroligt stor sak. Och det Bengt Westerberg gjorde överraskade mig. Jag trodde att, jag visste ju att han var missnöjd, men att han skulle gå ut offentligt, att det missnöjet hade gått så långt, det chockade mig faktiskt.
Men han har inte bestämt sig för vilket parti det istället skulle kunna bli.
Nej, jag utgår från att han avstår. Att han ett så stort steg som att rösta på ett annat parti, det tror jag, det kanske han gör, vad vet jag. Men bara det att han går ut och säger detta, det är väldigt stort. Tänk själv om du har ägnat ditt liv på det viset.
Tänk själv, det låter som kvartal. Mycket
och
bra.
Varit, han var ju personifierad i partiet, som ingen annan nu levande person har gjort.
Klara Lidman, är det du?
Jag har en person med ett citat. Och den personen är Irene Svenonius, också känd från Nya Karolinska. Men nu så handlar det istället om krisen bland barnmorskorna. Och det var en stor demonstration nu förra helgen om det där. Och så stod hon och pratade inför folkmassorna som har samlats på den här demonstrationen. Och förklarade då att ser vi till brukarundersökningar från mammor så är det oerhört hög kvalitet. Man är nöjd med sin verksamhet. Och så möts hon då av burop från hela publiken. Och svarar då, jo, så är det faktiskt. Så det är veckans citat. Jo, så är det faktiskt. Från Irene Svenonius.
Okej, ni har hört veckopanelen med Klara Lidman, läkarstudent som är medlem i Miljöpartiet. Leif Pagrotsky, socialdemokrat med många strängar på sin lyra. Och Johan Wenström, statsvetare på Institutet för näringslivsforskning och skribent. Det blir spännande på måndag när Magdalena Andersson ska slutrapportera till talmannen. Räkna med nya direktsända pressträffar då också. Leif, Johan och Klara, tack för era insatser idag.
Tack.
Tack.
Det finns annat att lyssna på och läsa också den här veckan. Det hänvisas flitigt till forskning och vetenskap i den politiska debatten. Men i hur hög grad bygger politiska beslut på evidens och är det önskvärt med starkare genomslag? Professorn i statistik, Per Johansson, är en av rapportförfattarna som har granskat just det här och han intervjuas av Jörgen Wittfeldt. Och texter på kvartal Vi har ju mellan 4 och 8 texter i veckan. 3 förklaringar till gängvåldet. Mikael Björk, som är professor i sociologi, beskriver den utveckling som har lett till nuvarande situation i Sverige. Henrik Höjer har grävt i den svenska mentaliteten och funnit att Sverige ligger i topp på 2 sätt som har med våra beteenden att göra. Tålamod och ärlighet. Och visste ni att i hela världen är män generellt mer tålmodiga än kvinnor? I tisdags hade Kvartal ett scoop. Vi kunde visa att grundberättelsen i SVTs dokumentär om en ung afghansk man, Abul Fazl, av allt att döma inte stämmer med verkligheten. Bland annat berättar inte programmet att han har sökt uppehållstillstånd till Sverige med 2 olika identiteter. Artikeln är av Kvartals Ludde Hellberg och är avslöjande på mer än ett sätt. Och den har föranlett Kvartals kulturredaktör Ola Wong att skriva en krönika där han anser att någonting är ruttet med värdegrunden i dokumentärbranschen. När dokumentären inte försöker visa sanningen är rubriken. Med det så anser jag mig ha fullbordat min kvartaliga plikt för idag. Och om en vecka kommer en ny veckopanel med en ny samtalande och resonerande trio. Tack för att ni lyssnar på oss. Och tack för att ni tänker själva.
Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.